Hallå, det är dags för Avanza-podden igen och inte vilket avsnitt som helst, det är nämligen avsnitt 100 typ, eller hur?
Jajamensan, vi har 101 episoder för det var något avsnitt, jag tror att det var episod 7, den fick heta 7,5, den där konstigt påhitt vi hade. Så att vi har 101 avsnitt där ute, men vi skriver ju episod på dem och förhåller vi oss till det så är det faktiskt episod 100.
100 års kalas. Det var ju lite så här peak förut. Om man nådde 100 så ja, men väldigt speciell ålder. Nu ska väl alla eller varannat barn som föds bli över 100.
Ja.
Så det kanske är 200 som är nästa så här wow-ålder där man får brev från kungen och grejer.
Ja, när man skjuter upp åldern när man får brev från kungen, då är det på riktigt.
Då är det på riktigt.
Då, är det
då kanske man får brev från Victoria.
Då kanske man får brev från Victoria och då är det faktiskt på riktigt. Då går det inflation i medellivslängd.
Mm. Ja, vi får se om det sker under vår livstid. Att det är 200 som är gränsen för kungabrev. Annars blir det kanske ett väldans massa skrivande för dem. Om de nu, de kanske inte skriver så mycket själva.
De kanske hakar på den här trenden som vi ser inom i börsvärlden med automatisering.
Så kanske det är. Automatisering når slottet. Men vi ska sluta prata om kungafamiljen och kanske prata lite om veckan. Och sen har vi ska inte prata jättemycket om annat idag utan vi har lite lyssnarfrågor som vi ska svara på. Men först Niklas, det är torsdag eller hur? Ja, det är torsdag.
Jag var tvungen att fundera, det är torsdag.
Det är torsdag, ja. Precis. Det är torsdag idag. Bra. 5 november. December.
December.
Jag behöver jullov nu. Och vi har varit på en lunch hos Odin Fonder som har bjudit på väldigt massa dragningar om hur börshumöret är just nu och även en bolagsdragning. Thules vd var där och snackade lite. Vad tar du med dig från den här lunchen?
Ja, men det jag tar med mig det är att jag tycker det är oerhört viktigt och kraftfullt att få lyssna till representanter, i det här fallet och vdn för Thule, för de börsbolagen som kallar Stockholmsbörsen sitt hem. Och att man får en känsla för dem. Han pratade ju inte alls om siffrorna utan snarare om hur man bygger varumärke och hur man positionerar sig och hur man blir det här lifestyle brand som de aspirerar på att bli eller kanske redan har blivit. Så att jag tar med mig hur oerhört viktigt det är att bygga kvalitet och utgå ifrån kunden. Nu låter det här nästan som marknadsföring för Thule. Det är inte så. Men just själva tänket och på det sättet han la fram det. Jag menar, det är samma sak. Det är anledningen förmodligen till varför Apple har blivit världens mest lyckosamma konsumentbolag genom tiderna någonsin och världens största börsbolag om nu inte Microsoft har gått om. De kampas ju om $1 trillion i börsvärde eller $1,000 miljarder. Så det tar jag med mig. Mm. Vad tar du med dig?
Ja, men jag tycker du sammanfattar det bra där. Sen tar jag också med mig om det kändes lite som att receptet för deras framgång var att de utgick från kunden hela tiden. Men också, vad är vi bra på? Vad är vår core? Vad är vår kärna? Och då är liksom deras core business är ju fortfarande ja, men, grejer man sätter på bilen för att kunna transportera saker. Alltså, det är, vad heter det?
Takboxarna.
Takbox och även de här som man har, alltså tak, inte skenor,
takräckorna,
precis. Och liksom cykelhållare, de var de enda i världen som hade tillräckligt bra cykelhållare för att kunna hänga på en så här tung downhill-cykel som du kan. Liksom, hur det var deras core business, men sen insåg de ju att okej, vi är absolut störst i världen på det här. Vi är världsledande, vi har typ hälften eller över hälften av världsmarknaden. Men världsmarknaden för den här typen av produkter är inte jättestor. Alltså det är klart att den är stor, men de har liksom nått. Ja, den är, så vi ska fortsätta fokusera där, men vi ska också växa i andra områden. Och då hade de ju 4 affärsområden till, som var bland annat liksom, grejer till camping, alltså husbilar, husvagnar, den typen av allt ifrån markiser till andra saker som man hänger på en husbil eller husvagn. Men sen också det här med barnvagnar, så här, ut och springa i skogen med eller och allt det där. Och hur de då hade börjat liksom i rätt ände och börjat kanske med liksom springvagnen snarare än den vanliga sulken man går med till dagis, utan liksom börjat med var kommer vi ifrån? Vi kommer från outdoor och, liksom, och det är där vi har våra främsta kunder och kunder som gillar outdoor och friluftsliv och röra på sig. de har en connection till vårt märke och är då mer benägna att köpa en sån här typ av vagn, för det vet de att vi är duktiga på liksom. Så de hela, det var liksom noga tilltänkt vad, vilket led de började med och så. Så jag fick nog ett väldigt bra intryck av deras vd. Nu har jag glömt bort vad han heter, men han var väldigt bra på att presentera i alla fall.
Ja, han heter Magnus. Och jag menar, där sa han ju också att vi får påminna människor att när man tänker på Thule så tänker man på takboxar och sen så tänker man Sverige. Men han menade på att takboxar är ju bara en del av de här fyra affärsområdena som du sa. Både med Active with Kids, liksom att man ska kunna ut och springa och jogga och det där. Men även resväskor och väskor och RVs är ju lite intressant. Och även då takboxarna. Men RVs, för att där har det ju varit dels i Sverige så har man ju sagt att man ska lägga på en ganska ordentlig skattehöjning på husbilar och sådär. Nu tror jag man drog tillbaka det där lite grann i alla fall. Men där påminner han ju om att deras geografiska exponering är ju liksom störst del är ju faktiskt utomlands. Och en liten trend som han bjöd på var ju att de här husbilarna blir allt mindre och målgruppen blir allt yngre. Vilket också är en intressant trend.
Mm.
Och jag menar, det kanske blir så att man flyger mindre, vad vet jag. Vi kommer förmodligen flyga mer i absoluta tal när allt fler människor flyger. Men att fler kanske passar på att liksom lite grann friluftsa på hemmaplan eller ute i Europa.
Det tror jag absolut. Det är väl en trend som vi redan ser så smått. Jag tror som du säger, den kommer bara bli starkare. Men det som de gynnades av där att husbilarna blir allt mindre och att de som köper husbil blir allt yngre. Det var ju två vägar. Dels att de blir allt mindre. Då har du ett större behov av att hänga på saker utanpå vagnen så att säga. Du kan inte stoppa in cyklarna och lägga den eller i husbilen utan du måste hänga saker utanpå. Och då använder du Thules produkter. Och att de som köper en husbil blir allt yngre. Då är man ju kanske lite mer aktiv och man ska ha plats för sin surfbräda, sina cyklar, alla sina roliga leksaker helt enkelt. Medan han då menat lite äldre som kanske bara vill åka till Böda camping och sätta sig. De behöver bara plats för en brassestol.
Ja.
Lite elakt, men ni hajar konceptet att... Ja, det fanns helt enkelt mer utrymme för Thule-produkter.
Ja, och sist men inte minst liksom när man träffar investerare i USA så sa de att ja, men vi känner till er, ni är ett lifestyle brand.
Mm.
Men i Sverige säger vi ja, ni är ju en underleverantör till bilindustrin och liksom i bilhandeln, att där man finner era produkter. Det där är lite intressant. Jag menar, Garo är också sånt där klassiskt exempel. Garo, beroende på dagsform, så skriver media ibland att de har en ohygglig exponering mot bostadsbyggande och sådär, att viker byggkonjunkturen, då kommer det gå dåligt för Garo. Och är det så att man skriver om elbilar, jag menar, då är det ju elladdstolpsbolaget Garo, inte byggunderleverantörsbolaget Garo. Så att, det beror lite grann på. Jag menar, här fick vi ju veta liksom att det är inte bara takboxar och det är definitivt inte bara Sverige helt enkelt. Och de sålde mycket av sina produkter i cykelbutiker.
Mm. Ja, men det var ju, sa han, för att cykelkunder har redan en relation med Thule. De har köpt liksom hållaren för att sätta där bak på bilen för att hänga fast cykeln. Och då blir liksom tröskeln för att köpa ytterligare Thule-produkter, någon Thule-vagn till barnen eller cykelbarnstol och sådär, den blir lite lägre. Så det var väldigt intressant. Nu har inte vi kollat alls på Thules värdering eller någonting annat, så vi ska inte...
Nej.
Det här var bara med att det var en rolig presentation och intressanta spaningar.
Ja, vi får inte ge köprekommendationer i podden, det vet ni ju. Vi har ingen aning om hur ett enskilt värdepapper kommer gå i framtiden. Men vi tycker ju ändå att det är roligt att dela med oss av de spaningarna och liksom i vimlet där ute där vi befinner oss. Om vi får intressanta uppslag så vill vi såklart dela med oss. Men med det sagt, man behöver inte springa och trycka på köpknappen. För att ni vet, det är ju skillnad på ett bolag, affärsmodellen, framtidsutsikterna några år framåt och värderingen på börsen. Den kan både bli hög och låg.
Mm.
Ibland så går de i synk, värderingen och bolagets fundamentala utveckling. Och ibland går de inte alls i synk.
Kortsiktigt.
Kortsiktigt.
Precis. Någonting som har blivit lågt, det är skatten på ISK för nästa år som har satts nu. Den sätts ju utifrån statslåneräntan per den sista november. Och statslåneräntan i Sverige är negativ nu. Vilket innebär att ISK-skatten nästa år kommer vara lägsta möjliga. Det finns ju ett golv för ISK-skatten. Och där är också skatten för kapitalförsäkring ska sägas. Men det finns som sagt ett golv och det är på 0,37%, 0,375% av kapitalunderlaget. Och vad innebär då det här? Jo, det innebär att nästa år, ditt kapitalunderlag, det vill säga det genomsnittliga värdet du har haft på ditt ISK under året plus insättningar, det kommer, man tar hela det och gångrar det med 0,37 och då får man fram vad man ska betala i skatt. Och det kommer ju på deklarationen året efter då. Men vad innebär då det här 0,375? Det är, förutom att det är lägsta möjliga, så är det ju lågt. Man kan säga att för varje 1000 kronor du har på ditt ISK så får du betala 3,75 kronor i skatt. Så har du 100 000 så innebär det 370 kronor i skatt under ett år. Och det är ju ganska lågt.
Det får man absolut säga lågt. Jag menar, ett år som det här så glädjer det mig att jag har ISK och kapitalförsäkring. Det finns fall där det kan vara vettigt att ha en vanlig traditionell beskattning, fondkonto, vanlig depå också. Men jag menar, det är klart. I år är vi upp, du tittar på det här nyligen, säger 25% inklusive återinvesterad utdelning på OMXS30. Många bolag är upp ännu mer. Många fonder, Sverigefonder är upp 30%, 35%, 36%. Så att jag menar, visst, har du 100 000 och har gått upp 25%, det är 25 000 kronor. 30% skatt på 25 000 är 7 500 kronor i skatt. Och i år får du istället betala liksom 453 kronor för innevarande år eller 375 för nästa år. Mm. Så att det här, för där drar man ju alla över en kam. Så här, vi bryr oss inte hur mycket du har tjänat eller hur mycket du har backat. Ja, backat. Nej, faktiskt inte. För du kan inte kvitta förlusten heller. Mot vinster kan du ju om du inte har ett schablonskattat skal. Så att vi bryr oss inte, utan vi tänker ju bara. Liksom, det är 1,25 kronor du har haft i schablonintäkt. Mm. 1250 då på 100 000. Och så betalar du 30% skatt på det. Så att har du haft en avkastning som överstiger en 25%, gärna med råge som i år, jättebra. Har du haft ett förlustår som i fjol, vi var ner 10,7%, inte lika bra. Sen kan man säga att vi ger upp jättemycket i år. Ja, men vi ger upp ungefär 1,5% jämfört med toppnivån 29 augusti i fjol. I fjol fick vi ett sämre år, då betalar du ändå skatt. Löpande skatteintäkter in till Skatteverket istället för att sitta på aktier i 40 år innan du realiserar. Tänk bostadsmarknaden och de latenta skatteskulderna på den vinsten man kanske har gjort på bostaden. Men likväl, man kanske gör mycket affärer under året. Vad vet jag? Det är fortfarande, bottom line, så är det trevligt i år att man inte har den här uppgången på ett vanligt traditionellt konto.
Det är supertrevligt. Det är supertrevligt. Och någonstans över tid så tror vi att börsen ska stiga. Annars skulle vi överhuvudtaget inte investera i aktier och aktiefonder. Och därigenom så bör också ISK vara det mest lönsamma. Det har ju varit det med råge hittills sen det kom 2012, om man ser på hela perioden. Vi håller med dig, inte förra året, men drar man ut över hela perioden så har man varit väldigt glad om man haft sitt sparande på ISK, inte på vanlig depå. Men en fråga som vi får in jätteofta, jag har sett den i Facebookgruppen. Kom ihåg att vi har Avanza-podden har en Facebookgrupp där man kan diskutera med varandra och ställa frågor och inspirera varandra. Hur som helst, där har den här frågan kommit upp. Den har dykt upp till både dig och mig enskilt också. Det är den här: jag har gamla fonder som mina föräldrar har sparat i, eller far eller morföräldrar eller jag själv eller någonting. De ligger ute på vanlig depå. Hur ska jag göra? Ska jag sälja av dem, skatta nu och stoppa in pengarna på ISK, eller ska jag låta dem växa vidare på depån? Vad säger du där, Niklas?
Jag drar en klassiker ur rockärmen och säger det beror på. Men det är klart, jag menar, om man har en långsiktig sparhorisont, ja, men då kan det nog vara vettigt att dra det där plåstret. Betala den skatten. Det betalas ju året efter på deklarationen. In mer och mer ett schablonskattat konto. Vi ligger på golvnivån som du sa inför nästa år. 1,25% i schablonintäkt. Har du en avkastning över 1,25%, då är det vettigt. Kommer du kunna ha det varje år? Nej. Men löpande liksom över tid. För ibland går ju börsen ner som sagt. Över tid, ja, definitivt. Aktier är en risktillgång. Risk och avkastning hör ihop. Ja, det är det vi har sett historiskt. Det enda vi kan förhålla oss till. Så att i det här fallet, jag skulle fundera på, har jag en lång horisont? ja, men då skulle jag nog dra det i plåstret. Har du lite kortare horisont, då blir det ju lite mer delikat, för det blir lite mer timing. Säljer du vid rätt tillfälle? Men om du har värdepapper med vinst, ja, men försök hitta lite förluster någonstans då, utom ett schablonskattat skatteskala, alltså på vanlig depå. Så har du 10 000 kronor i vinst, ja, men försök hitta 10 000 kronor i förlust om du har det då. Då kvittar du, så då blir det ju noll in med de pengarna i ett schablonskattat skal. Då gör det inte så ont att dra det i plåstret. Så att av den anledningen så säger jag nog att det beror lite grann på. Men som sagt, har man tiden på sin sida, då är så här. Det är väl det enklaste sättet att svara på. Hur hade du gjort själv? Jag hade dragit plåstret, jag hade satt in det i schablonskattat skal. Men jag hade definitivt letat under varje matthörn om jag hade haft någon förlust att kvitta mot.
Ja, jag hade nog också gjort detsamma. Om det inte var så att det var kanske bara 5 års sparhorisont kvar eller så, då hade jag nog faktiskt...
Det blir mer vanskligt.
Det blir mer vanskligt. Och en annan sak som jag vill ha med. Är det någonting, säg en fond eller aktie som man har haft väldigt, väldigt länge, så att kanske absoluta merparten av innehavet består av vinst, då hade jag också funderat lite. Något varv extra. Om det inte var så att jag var väldigt långsiktig, då hade jag nog dragit plåstret ganska direkt. Men det kan ju vara sådär att du har 200 000 och 170 000 av dem i vinst. Liksom, om det har varit en 30-årig sparhorisont.
Exakt. Och där, jag menar, nu är det ju snart deklarationstider. Det är några månader kvar. Men jag menar, har du haft de här värdepapperna i 30 år, eller som min ordförande i min aktiesparlokalavdelning, 100 år i familjen. Det är ganska jobbigt, för det är nog en del vinst där. Ja, men då kan man ju köra den här schablonmetoden istället. Och där brukar vi ju säga att är det över 400% i vinst. Man kanske också har tappat bort noterna. Ja. Men ändå antal, liksom, att det här var morfars eller mormors. Och så här, det är nog 400% och därtill. Schablonmetoden då liksom, det är ungefär som ISK och KF. Då räknar man ut en schablon bara. Och den blir mer gynnsam om det är över 400%. Så är det såna här anrika gamla liksom, så, då vet man att den metoden funkar nog bäst. Men försök hitta förlusterna.
Precis. Och läs gärna på Avanza Akademin om det här. Det finns jättemycket info på Avanza Akademin om deklaration, om beskattning. Alltså där det kan bli lite enklare att hänga med när man ser konkreta exempel framför sig när vi sitter här och pratar. Så att slå ett slag för Avanza Akademin.
Men man kan väl bara säga så här, ränteplaceringar, där bör man fundera en gång extra, för att den förväntade avkastningen i ränteplaceringar på kort och medellång sikt. Ja, lite smolk i bägaren.
Kom ihåg, statslåneräntan är på minus.
Exakt.
Finns en anledning.
Och sista, vet man med sig att man vill investera i lite spekulativa småbolag som vissa av våra kunder gör, alltså riktiga chanslotter, då tycker jag att man ska fundera en gång extra. Vill jag ha dem i schablonskattat skala om det blir en fenomenal succé, eller vill jag ha dem utanför schablonskattat skala ISK-KF för att kunna kvitta vinst och förlust mot dem som kanske går söderut?
Klokt, klokt, klokt. Då så, ska vi i alla fall hinna med några frågor idag.
Ja.
Och här har ju du så duktigt tagit fram ett gäng frågor. Ska bara försöka läsa dem. Du har ju en tendens att ta fram med liksom mikroskop. Du måste ha falköga, eller så är det jag som är gammal. Men Robin skriver så här. Jag läste ett inlägg där en person frågade hur många fonder folk sparade i snitt. Snittet var runt 8. Jag själv sparar i 23. Fick en klump i magen och undrar om det är på tok för mycket. Är det bättre att försöka minska portföljen och fokusera på kanske hälften? Värt att nämna är att jag sparar i olika branscher, olika länder, global, aktie, index, räntefonder med mera. Månadsspar ungefär 5 000 till 7 000 kronor. Hur ska jag tänka? Ja, alltså jag tycker inte du ska ha en klump i magen. Det finns det ingen anledning att ha. Men man kan väl säga att du jobbar verkligen med riskspridning. Deluxe. 23 fonder. Och så globalfonder kan ju lätt ha 1000 innehav i sig. Och många andra har väl mellan 30-50 innehav. Eller mellan 25-50. Så att du har ju spridit dina risker. Föredömligt. Och det man kan säga är väl att det kan bli lite enklare att följa portföljen om du har lite färre fonder. Men samtidigt så här, gillar du att ha så här många fonder och du tycker om att följa upp dem och se att de aktivt förvaltade fonderna håller vad de lovar över tid och så, då är det väl ingen problem att ha 23 fonder. Sen är ju jag lite mer så här, ordning person, frågar Niklas. Han tycker nog att jag är lite väl så ibland. Bra. Så jag hade blivit lite stressad av 23 fonder, men det är ju högst personligt. Och jag tycker att om man inte blir det, så kör i vind. Det jag kan säga är att det finns väl inte så stor anledning att ha typ 2 globalfonder. Det är liksom, du får ju samma bolag. Och sådär. Men,
Nej, och det är så här, vi har nästan 1400 fonder på vår plattform. Alltså egentligen, det finns ju inget hinder att man inte kan ha 1400 fonder.
Nej.
Alltså när man filosofiskt tänker på det. Mm. Du kan ha 2 globalfonder med 100 spänn i varje. Det du egentligen har, ja, det är 200 kronor exponerat mot liksom en globalfond.
Mm.
En globalfond inom citationstecken. Mot liksom globala aktiemarknaden. Så att egentligen, det är så här, hur mycket pengar har jag investerat? Och vad har jag investerat i? Och vad tickar det för löpande kostnad? Vad kostar fonden? Men alltså egentligen...
Kostnaden blir ju liksom densamma.
Ja, visst. Så att jag menar, det blir inte kaka på kaka att du betalar liksom avgift på avgift, utan det handlar om hur mycket pengar har du där inne och vad har du för avgift som den här förvaltningen kostar. Och skulle det vara 1 eller 10 fonder, det spelar egentligen ingen roll ur det perspektivet. Men sen kan det ju kanske dra iväg, för att man kanske vill ha en Sverigefond, då har vi en. Man kanske vill ha en globalfond, det brukar du säga, det är en bra bottenplatta, då har vi 2. Mm. Man kanske vill ha en tillväxtmarknadsfond, det har du sagt några gånger här att du tycker att det är spännande. Då är vi uppe på 3. Man kanske vill ha en småbolagsfond, man tänker liksom att ja, men det är de mindre som växer lite snabbare kanske. Då är vi uppe i 4.
Teknikfond,
vi får väl känslan av liksom att teknikbolagen, de är här för att stanna, de växer, det är liksom spännande med mjukvara, teknologi. Då är vi uppe på 6 stycken, var det 5 eller 6? Jag tappade räkningen.
Och sen en miljöfond då uppe i 7. Du vill investera i vattenbolag, hitta en vattenfond, 8. Men 23 är ganska många.
23 är många. Men, vi är ledsen Robin, 23 är faktiskt ganska många.
Men om du trivs med det, så kör.
Ja, men lite grann så. Jag menar, sen är det så här, visst skulle du ha alla 1400, det skulle vara väldigt mycket kaka på kaka. Att det blir, det så här.
Då får du ju en global index till slut.
Ja, men exakt. Alltså, marginalnyttan försvinner ju lite grann. Därför att det blir ju ungefär som att köpa 5000 olika godissorter. Det är stor sannolikhet att många av de där godissorterna kommer vara ganska lika varandra. Liksom. Det är stor sannolikhet att du kommer ha samma underliggande aktier i väldigt många av de här fonderna.
Mm. Next up, från Sabina. Jag har en fråga om hur jag ska börja mitt sparande. Jag är 28 år och har ganska nyligen börjat intressera mig för aktier och fonder. Jag har fått ett bra hum om hur jag ska tänka kring sparande och har försökt hitta bra svar på denna fråga utan att lyckas så bra. Jag har i dagsläget inget sparande men vill spara till en buffert, kontantinsats till lägenhet och pension. Men hur ska jag börja? Jag har en hyreslägenhet nu och vill spara så att jag kan köpa en lägenhet. Mitt mål är cirka 350-400 000 kronor inom 5-6 år. Jag kommer ha möjlighet att spara 4-5 000 i månaden. Och jag är väldigt ivrig att börja med aktier direkt, men undrar om det är så smart. Borde jag först spara så att jag har en buffert på ett sparkonto utan att spara i fonder eller aktier? Tycker ni att jag ska börja spara i både aktier och fonder till min insats, eller är aktier något jag ska satsa på efter att jag har fått ihop till min kontantinsats? Ska jag gå all in på insatsen och vänta med att spara till pension, eller vad tycker ni är bäst? Tack för en bra podd. Ha en grym dag. Ska vi försöka strukturera upp den här frågan lite? Sabina vill alltså spara till buffert, till kontantinsats och till pension. Hur tycker du hon ska göra, Niklas? Och 350-400 000 inom 5-6 år.
Jättebra sparande. Det jag skulle vilja säga där, det är att jag tycker att bufferten är det primärt viktigaste, tycker jag, för de allra flesta. För det är liksom ditt försvar någonstans mot de oförutsedda utgifterna. Och att åka på en weekend med kompisarna i februari till vart det än må vara, det är inte en oförutsedd utgift. Det vet man, då får man kanske ha någon form av målsparande. Men jag tänker bufferten, så att man faktiskt har en litet skyddslager mot det oförutsedda, en dyr tandläkarräkning. Ha bufferten på plats. Kontantinsatsen, det var ju några år.
5-6 år.
5-6 år. Och sen så har vi pensionssparande och aktiesparande. Jag skulle vilja säga så här. Vi säger att man sparar 1000 kronor i månaden. Bara för att ta en enkel siffra. Jag skulle nog lägga merparten av de här pengarna på... Vad säger du?
Nej.
Jag skulle nog lägga merparten av de här pengarna på bufferten och kontantinsatssparandet. Och i princip när man börjar spara så skulle jag lägga mest på bufferten faktiskt. Men inte glömma bort bostadssparandet. För bufferten, jag menar, där tycker väl jag liksom att för de allra flesta så kanske det kan räcka med 50 000. Om man inte har en villa, man är två personer, två barn, man har en fritidsfastighet och två bilar och allt vad det är. Det beror helt och hållet på den unika situationen. Men 50 000 för de flesta och en lön varje månad förhoppningsvis brukar räcka. När den är på plats, då kan man växla ganska snabbt till att fokusera mer på kontantinsatsen. Men att man kör alla parallellt. För kontantinsatsen, det är ett så specifikt syfte tycker jag. Men jag vill att man investerar i aktier eller fonder från dag ett. Men man kan lägga 99% av pengarna på bufferten och kontantinsatsen. Mm. För det viktiga när det kommer till aktier, det är att få erfarenheten, lärdomen, få de här onda magkänslorna. För kunskapen är oerhört viktig för att lyckas över tid.
Mm, visst är det så. Men jag tänker hon kan ändå spara 4-5 tusen. Och jag menar en buffert, jag är helt med om att en buffert bör man ha på plats. Men under perioden när man bygger upp ett sparande så blir det också någon slags en buffert som man förhoppningsvis inte behöver använda. Och hon har 5-6 år på sig, så kanske lite mer än 1% att spara i aktier eller fonder. Man kan ju ha en bra balanserad globalfond, tänker jag. Med kanske 50% exponering mot aktiemarknaden, 50% exponering mot räntemarknaden. Och då brukar det vara rätt typ av räntor, eller vad man ska säga nu. Men någonting sånt, och liksom spara in i den. För man sparar ju ändå månadsvis, så att man sprider ut sina köp. Det blir inte så mycket timing över det hela.
Nej, och sen om man får gå utanför hennes ramar så skulle jag väl önska liksom men spara ännu mera. Alltså, hon sparar, det är en imponerande summa att spara. Men kör några hundmånader, spara ännu mer. Spara så mycket du bara kan till bufferten så att den är på plats. Alltså när den är på plats och du bockar av den. Det är så här, vad skönt, alla de pengarna.
Men måste man ha 50 000 liggande iskallt på ett konto om man är ung utan barn?
Ja, men ha 20 då.
Ja, jag tycker liksom att...
Alltså så mycket att man inte behöver ha ont i magen.
Ja, nej, absolut.
20 då, säger vi.
Mm.
Men spara så mycket du bara kan i någon eller några månader så att du har 20 000 på kontot. Sen så kan du ju lägga, säg att du lägger 65% säger vi, till kontantinsatsen. Och 35% i den långsiktiga aktieportföljen. Det här hela beror ju på när du skulle vilja köpa den här bostaden.
Ja, precis. Men jag menar, det man lägger i aktiefonder eller aktiemarknaden kan man ju kanske sen använda till. Men
ja, exakt.
Jag menar, så gjorde jag. Jag tömde ju mina aktiedepåer och fonddepåer nästan när jag köpte lägenhet.
Ja, och det är det nog många som gör.
Och så får man börja om på ny kula igen.
Ja, jag är mer bara så att man kan få lite ont i magen, så att tänk om det söker till i marknaden. Men många
man ska ju inte ligga fullinvesterad fram tills ens 1-2 år innan. Nej, utan man måste ju tidigare börja växla ner. Men att ligga i 5-6 år helt på sparkonto, då tar det ju tid att få upp den här kontantinsatsen.
Ja, det är ju det som är utmaningen idag. För på sparkonto får du ingenting och på börsen så kan det gå ner och få en sättning.
Ja, men... Jag är helt med att man ska inte ta risk med kontantinsatsen. Jag bara menar att om man har 5-6 år kvar och spara lite löpande, så kan du ha lite i en typ blandfond. Mm. Billig, max 0,4.
Mycket mer tumregeln. Ja, men det är vettigt. Men liksom
att en buffert då.
Ja, men alltså, jag tycker att den där bufferten är en hygienfaktor. Alltså när bufferten är på plats, det är ju en av de största försäkringarna för att faktiskt kunna ha ett långsiktigt sparande och även då lyckas med kontantinsatsen, men ha ett långsiktigt sparande. För då är du inte där och nallar på ditt börssparande för att du behöver täppa till lite hål i din löpande ekonomi. Det är många människor under åren som jag har pratat med som sa att Niklas, tänk om jag hade haft kvar den där investeringen, de pengarna som jag tog ut för att jag skulle åka iväg på den här resan eller liksom täppa till hål i den här, under den här studietiden. En buffert är en oerhört bra försäkring. Men prio här också, tänker jag, bostaden, att försöka... Jag håller med dig om att så här, överdriv inte bufferten då. tillräckligt så att man har så att skön känsla i magen. Men att sen mycket fokus på bostaden, för sen det är så skönt att bocka av
den. Ja, den är jättegott. Komma in på bostadsmarknaden. Pensionssparandet, det kan du faktiskt dyka helt just nu. Sorry. Nej, men jag får uppfattningen av att Sabina är ganska ung. Och alltså, vi pensionssparar hela livet genom att jobba, betala skatt och ha tjänstepension. Och sen när man har liksom fått, det är ett pensionssparande. Om man jobbar och har tjänstepension så har du liksom bockat av de två viktigaste. Och sen just nu i det skedet du är i livet nu, då kanske inte det finns platt utrymme för något privat pensionssparande. Men det är egentligen bara en etikett på ett sparande, privat pensionssparande. Jag menar, att spara till en lägenhet och en kontantinsats, det är också en form av pensionssparande. Det är någonting som minskar din skuldsättning, gör att du förmodligen får ett billigare boende framöver, för att det är ofta lägre boendekostnad att äga sin bostad än att hyra. Det är högre risk, men det är också lägre boendekostnad och så vidare. Så att just nu kanske du inte ska ha ett konto som du namnger pension och sätter in pengar på. Det blir lite fel innan bostaden är på plats. Men vi går vidare till Martin. Hej, jag har sedan årsskiftet sparat i fonder och er podd är inte bara fantastiskt bra. Den ger även goda insikter och tankar kring hur man ska resonera i den djungel som är fond- och aktiesparande. Kul att höra. Nu till min fråga. Jag har bara sparat i fonder, aktiefonder fram tills nu, men börjar bli mer och mer intresserad av att spara aktier. Det är rädd för dock att ta klivet in och att gå från en passiv förvaltning till en mer aktiv förvaltning. Har ni några tips som till mig som behöver en push i ryggen för att våga ta klivet och även börja spara i aktier? Shoot.
Det är bara att köpa. Svårare än så är det inte. Köp. Så fort du hör det här, är börsen öppet en dagen, hitta ett bolag som du tycker om och som du tror på, köp. Alltså det räcker med att köpa för 100 kronor om nu aktiekursen inte står över 100 kronor. Jag menar, är det så att du har de fonderna som jag tolkar nu att du har här, ja, men behåll dem då. Och sätt på marginalen, nysparandet, nästa 100-lapp, nästa 500-lapp, testa köp en aktie. Det kommer hända någonting i magen. Det är helt oundvikligt.
Och du kommer bli intresserad av att lära dig mer och läsa på. Ja,
ja, och ja, men här har du ju fördelen så att går du upp, ja, men då blir du lite glad. Ja, det var ju bra. Liksom. Man ska köpa aktier. Titta här, det gick upp lite grann. Går du ner, då kanske du får lite ont i magen. Men det hör livet till. Och det är det vi menar med Sabinas fråga där också. Att den tidigare frågan då, att spara liksom i börsen. För att det viktigaste tycker jag, det är inte vilket belopp man sparar, utan man faktiskt förvärvar kunskapen. Och att man är med liksom, både när det går bra och när det går dåligt. Och när det går dåligt, så då lär man sig hur man reagerar och sen agerar. Det är jätteviktigt. Så att doppa tån. Ha kvar det mesta i fonderna där, men köp en liten position i en aktie. Och sen så är du lite liksom så här, du funderar, reflekterar lite grann kring hur det påverkade dig. Och sen så kan du köpa nästa aktie och nästa aktie. Det är ingenting som säger att du behöver liksom rotera från fonder till aktier. Men cherrypicka en eller några aktier på toppen som du tycker att, ja, men här är lite spännande. Jag vill nog testa. Testa. Det är liksom, jag hoppas att våran podd har sått ett frö, men det är genom att testa i verkligheten praktiskt som du lär dig, och det är liksom där din aktieresa tar fart.
Visst är det så. Det är som att man lär sig köra bil när man väl har fått körkortet och sitter där ensam i bilen och inte mamma sitter bredvid och säger vad man skulle göra.
Då blir man stressad.
Ja, då blir man stressad. Då blir man så här. Men som sagt, ha kvar fonderna. Du sa det så klokt. Det finns inget att tillägga.
Tack.
Okej, en sista fråga då. Från Sebastian. Hej, jag tänkte höra era tankar och funderingar om eventuell recession 2020 eller eventuellt 2021. Utifrån de artiklar jag har läst är detta något som verkar högst sannolikt. Spara själv enbart i fonder just nu och undra lite hur man ska tänka här. Ja. Recession 2020. Det har ju varit lite snack om det. Lite orosmoln om det skulle jag vilja säga. Kanske hela året man har pratat om. Det har funnits en recessionsoro som ju verkligen tog fart där i augusti. När börsen backade kraftigt under någon vecka där. Man pratade om inverterad räntekurva och allt vad det var. Nu är faktiskt de senaste signalerna, makrodatan då, inköpschefsindex och så från industrin som har kommit in i olika länder, i Tyskland framförallt, det pekar på att det kanske ser lite bättre ut. Vi kanske liksom, the bottom kanske is nådd Förutom i Sverige där statistiken kom in sämre än förväntat och det var fortsatt nedgång. Men det kan ju vara en liten, vi var lite sena in i den här konjunkturavmattningen och kanske är lite sena ut ur den också. Men jag skulle vilja säga att senaste veckorna har ändå recessionshotet minskat. Sen beror det ju väldigt mycket på vad som sker mellan den twittrande presidenten och Kina och hur handelskriget utvecklar sig. Det vet vi ju inte ännu. Nu hoppas man ju att det innan 15 december ska komma ett sånt här fas 1-avtal. Det vill säga att man kan ta tillbaka några av tullarna och i alla fall inte utöka dem som Trump har hotat med att de kommer göra annars den 15 december. Och det skulle ju såklart vara en positiv signal för liksom världshandeln, konjunkturen och allting. Men vi kan inte veta. Det är högst osäkert. Men det vi kan veta det är att timing och försöka tajma marknaden är otroligt svårt. Och är man bara långsiktig så tycker jag nog att man ska försöka undvika att tänka nu kommer recessionen och sälja.
Ja, det är ju det som är viktigt också. Jag menar, vi pratade om det här i augusti, det var i mitten på augusti med den här inverterade räntekurvan när 10-åringen i USA var lägre än 2-åringen. Man sagt, det är en vattentät recessionsindikator. Och det var på allas läppar och media kavlade ut över hela världen och sen sa det här är sen 50 år när Armstrong gick på målen då 1969 och då kan man ju fundera på men den har ju alltid varit vattentät men gäller det nu då? Ja, kanske eller kanske inte. Och sen fick vi en uppgång på 20% på börsen därefter och det är klart att hade man sålt av med de här skräckrubrikerna i media då, det har vi sagt många gånger, medias uppgift är inte att hjälpa dig att bygga en bra aktieportfölj, deras uppgift att du ska klicka och läsa artiklar, that's it, så är det. Missar man och står efter 20%, det är riktigt, 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 riktigt jobbigt. Så det här måste man komma ihåg att skulle vi få en recession, ja men är du långsiktig, vilket jag tolkar här i den här frågan också. Långsiktigt sparar i fonder och jag tillägger här att ta med friheten att löpande månadssparande. Fantastiskt. Skulle börsen gå ner, 2 tummar upp. Det är inte roligt i det korta perspektivet att se ens pengar minska i värde eller ens investeringar minska i värde. Men tänker man lite längre än vad näsan räcker, det blir det här marshmallow-testet liksom, på Stanford-universitetet faktiskt. Det är ganska nära, bara några 100 meter från där vi var i Palo Alto bara för någon vecka sedan. Med att barnen liksom inte ska äta upp en godis nu utan man ska vänta och så får man mer godis i framtiden. Det är ju jättebra när det blir den här oroligheten på marknaden. Alltså de 2 bästa tillfällena att handla aktier de senaste 20 åren. Jag menar, tar vi Stockholmsbörsen de senaste 20 åren har gett 65% ungefär. Nu ska vi komma ihåg att 1999 gav 71%, så det gäller verkligen så här, vilken månad, vilken start man är, början på 99 eller när är det? Liksom är det 5 december man mäter ifrån? Säg 65% ungefär. Tar vi senaste 10 åren då är det 79%. Tar vi från botten finanskrisen, ja ni vet vi har varit här tidigare, det är jättemycket men det är ganska logiskt. Faller någonting jättemycket då ska du upp jättemycket plus lite till. Det är därför vi har fått en uppgång på en 25% i år. Det är inte för att börsen har gått upp jättemycket. Nej, det är för att vi gick ner 17,9% i fjol. Sen får vi en jättekraftig uppgång. Det är så det funkar. Och det som man kommer ihåg här också. De bästa tillfällena, för det, tittar man på 20 år, det är inte jätteroligt att ha fått 65-79%. Men du ligger på ungefär 20% om åren om du tittar från bottennivåerna. Vi har pratat om det tidigare. Är det rimligt? Nej, det är jättesvårt att komma in med alla pengar precis vid botten. Men om börsen går ner, ja, drar vi ut skalan lite grann och tittar lite längre. Det är då de bästa affärerna har gjorts. Mm. Så att om vi får en recession, så makro, bryr dig inte om makro. Det är så här, man kommer aldrig kunna veta vart världen är på väg. Det har vi verkligen lärt oss med Trump. Alltså, sentimentet på börsen kan slå från ena dagen är det happy days or here again och nästa dag är det liksom tweeten som skakade världen. Man måste vara lite mer långsiktig än så, men skulle vi få en börsnedgång, 2 tummar upp om du är långsiktig sparare, för då kommer du med allra största sannolikhet att göra en bättre affär. Det är bara att titta på det här börsåret.
Visst är det så. Och jag drar mig till minnes att vi har poddat om, eller precis som du sa, så poddade vi om det här väldigt, väldigt mycket där i augusti. Och vi har ett avsnitt som jag tror heter Så ska du agera vid börsoro eller någonting. Det kom ut där i augusti, september. Jag tror att det är ett av våra mest lyssnade avsnitt det senaste halvåret. Så att om du har missat det så kan du gå in och lyssna på det för att få ännu lite mer så här, motivational talk, pep talk.
Och köpte man då så har man fått ungefär hälften av den totala, hälften av avkastningen du har fått de senaste 20 åren. Mm. Vi ska också lägga in en liten disclaimer att det är inte inklusive återinvesterad utdelning. Det är orättvist att inte ta med utdelningen. Här har vi bara tittat liksom på kursutvecklingen.
Ja.
Men som sagt, när det gör som ondast.
Chippa in lite mer.
Ja.
Så, vi vet inte om det blir recession. Vi tror inte att det blir recession nästa år. Men oavsett, håll det till din sparplan.
Ja, och sen vet man, alltså, har vi redan haft en recession? Definitionsmässigt nej.
Ja, nej.
Men jag,
statistik kan också vara missvisande och inte alltid helt exakt, det vet vi ju.
Ja, det vet vi ju, men det var en liten fadäs hos SCBs underleverantör. Men jag menar, du har ju också jobbat på en annan aktör på Ekonomifakta en gång i tiden.
Mm. Ja, det är sant.
Och där roade jag mig bara att kika nu innan vi gick ner och tittade på BNP-tillväxten senaste kvartalen. Och då såg man Q1, vet du vad det var? 0,1.
Mm.
Vet du vad Q2 var?
Ja, nej.
0,2.
Ja, lite räknefel där. Så.
Ja. Vet du vad Q3 var?
0,2?
0,3.
Nej, så vad enkelt Q1, att komma ihåg.
Q1 0,1, Q2 0,2. Q1 0,1, Q2 0,2, Q3 0,3. Vi har en sekventiell återhämtning. Sen är det så här, vad säger det? Ingen aning. Men med just det att vi har balanserat på 0, väldigt låg decimal.
Men...
Ja, och jag menar, vi har ju lyssnat på Pekka också som jobbar på Placera som brukar makrodragningar. Och det man säger, liksom, men tittar man på konjunktur och industridata så börjar det sakteligen vända upp lite. Det är också där, det här har vi pratat om både i Spar- och Aktieskolan. Men att vi ser lite högre värderingar i exempelvis verkstad när man tror att det ska vända upp igen. För att man köper ju aktierna innan vändningen, för att man köper ju en lägenhet innan man tror att priserna ska gå upp. Mm. Liksom. Så att, ja...
Aktiemarknaden är framåtblickande.
Exakt.
Mm.
Med de orden.
Med de orden tar vi torsdag eftermiddag. Och så vet jag att du har en annan spännande podd att spela in som ni får lyssna på i Investerarens podcast om lite nyheter som sker.
Ja, det är lite gaming och då inte spel och dobbel, utan vi gillar ju de här dataspelen. Visste du att det är över 2 miljarder människor som spelar dataspel hela tiden löpande?
Jag kan tänka mig.
När vi hade Sasha Beslik här så sa han att 1 miljard människor lagar sin mat över öppen eld. Det är såna här siffror som sätter sig som är rätt intressanta.
Jag vill också ha ditt sifferminne.
Och med de siffrorna.
Med de orden, med de siffrorna så säger vi tack för idag.
Tack och hej.